Vi är nyss hemkomna från Kista Science Tower där vi hade livepodd med er lyssnare. Otroligt kul faktiskt.
Det var fruktansvärt kul att få dels lite feedback men också få någon slags bild av vem är det som lyssnar på den här podden egentligen. Jag tyckte det var ett fantastiskt litet tillfälle.
Det är riktiga människor tydligen. Det var en chock för mig. Det är i alla fall ett avsnitt vi gjorde med våra predictions för 2026 och det kommer att släppas här som ett avsnitt i flödet den 1 januari passande nog. Får vi se om de håller tills dess.
Om våra predictions för 2026 inte håller till 1 januari, då har vi ett riktigt stort problem. Men vi kunde inte släppa den här lilla introdelen utan att prata om någonting annat än vår egen förträfflighet också. Igår tror jag det var som vår vän Sam Altman, vd på OpenAI, har satt sig i en Tonight Show-soffa, besökte Jimmy Fallon och han hade lite tips om barnuppfostran som jag tänkte, det här får ni inte missa.
I cannot imagine having gone through the, like figuring out how to raise a newborn without ChatGPT. Clearly people did it for a long time, no problem.
Yes.
But
yeah.
So I know it, like it, it's clearly it was possible.
Yes, it was possible.
But I have relied on it so much.
Tips till nyblivna föräldrar eller kanske inte. Jag vet inte, det finns mycket skit på internet om barnuppfostran. Möjligt att det finns även i ChatGPT, eller?
Det är en smått otrolig kommentar att bara reflektera över. Det är klart att det har hänt innan, att man har uppfostrat barn innan. ChatGPT är bara en otrolig reflektion som man kastar in där på slutet. Men ja, jag tycker det här säger någonting om vår tid. Väldigt roligt. Du lyssnar på Tech Brief, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Björn Jeffrey och är techanalytiker.
Och jag heter Henning Eklund och är techreporter.
I veckans avsnitt. Netflix smarta strategi gör dem till vinnare, även om de förlorar affären om HBO. Vi spanar om en framtid helt utan appar. Och vi har tittat in på veckans mest nördiga världsmästerskap. Netflix vill gå från störst till ännu större när de värderade HBO och Warner Studios till över 83 miljarder dollar. Det här är ju en enorm branschnyhet om man gillar media och tech. Och så här lät det i en rolig podd som heter The Town.
It happened. The email alerts have been flying. My phone has been ringing all day. White smoke has emerged from the WB Water Tower in Burbank. If you haven't heard, Warner Brothers Discovery has found a buyer and it is Netflix.
Men än så länge är ju inte den här matchen helt avgjord, för bara två dagar senare så lät samma podd så här.
It's a war. As I predicted on this show, David Ellison and his Paramount studio have gone hostile for Warner Brothers Discovery.
Det börjar bli lite drama här kanske. Det som har hänt, som ni inte har hängt med på alla detaljer, det här bolaget Warner Brothers som då äger HBO. Netflix har lagt ett bud på det här bolaget. Warner Brothers säger att vi accepterar och då kommer Paramount Skydance, den här utmanaren, betydligt mindre än Netflix och säger nej, men vi har ett ännu bättre bud och det är där vi står nu ungefär.
Ja, det här var en väntad affär på ett sätt, men den var egentligen väntad att den skulle ske nästa år. För det här bolaget var på väg att delas upp, det heter Warner Brothers Discovery och är som en sammanslagning av andra. Det här Warner-delen har ju flyttat runt i medievärlden, jag vet inte, haft så många ägare, så många olika strukturer. Men egentligen så skulle de här dela upp sig själva. Men nu föregicks den här uppdelningen av då att Netflix kom in och la det budet som styrelsen bestämde sig för att acceptera. Så det är lite stökigt i Hollywood får man ändå säga. Folk var inte helt förberedda på detta. It's a war, som de sa i The Town-podden.
Precis, och det kommer ju nu avgöras av liksom aktieägarna då i Warner Brothers Discovery som har en extra stämma i januari där de ska rösta om det här. Som jag förstår det så rekommenderar styrelsen då aktieägarna att rösta för Netflix bud. Men det är ju inte alls klart hur det kommer bli och det kan ju komma fler bud. Det är ju fortfarande ganska långt kvar till januari. Det kan bli en intensiv julhelg för storägarna kanske.
Och det kan till och med komma fler bud, både andra typer av bud från de här parterna eller en tredje part kan det också vara. Men jag har en teori som säger då att även om Netflix inte tar hem det här till sist så tror jag ändå att de kanske slutar som vinnare. Och det här handlar egentligen bara om ett par paragrafer i vad jag antar är ett flera hundra sidor långt avtal för att försöka reglera det här egentligen.
Har du alltså djupdykt själv i detta? Läst igenom share purchase agreement paragrafer?
Om jag hade fått tillgång till det så hade jag absolut gjort det. Det här kallas ju för ett SPA, ett share purchase agreement. Det är själva avtalet som reglerar ett köp. Svintråkigt i vanliga fall, men det finns ju ganska mycket juicy detaljer.
Det har läckt ut men det alltså, är de här en... detaljerna, eller?
Eller bara en liten detalj i det hela, och det är den som jag kan fokusera på. Det kanske finns annat roligt här i som jag hade kunnat titta om jag hade fått titta på det. Men det här kallas det handlar om ett begrepp som heter breakup fee. Och i princip så betyder det att om den här affären inte går igenom, och den inte går igenom då av att den inte, kanske inte blir godkänd av myndigheter och så vidare, då måste köparen, Netflix i det här fallet, betala säljaren Warner Brothers Discovery en hejdlös massa pengar. Man kan tänka på det lite som en slags försäkring, att så här, så att vi inte lägger ner all den här tiden och försöker få till en affär och så blir det inget på slutet, och då har det istället kostat oss en massa pengar. Då lägger man in en sån här breakup fee som en slags försäkring, så här, men då betalar vi er en massa pengar, så har det inte varit helt slöseri på tid i alla fall.
Och du sa här i början att du ändå tror att Netflix kan bli en vinnare med den här. Att du tycker att det är en smart strategi, eller hur? Alltså det låter ju lite konstigt på ett sätt. Eller varför skulle det här vara en bra grej?
Ja, det är ju inte bra att behöva betala en massa pengar. Men man kanske ska förklara varför det här kanske inte skulle gå igenom från början och varför den här breakupen är så hög. För det är 54 miljarder kronor som Netflix måste betala om det här går igenom. Och det är ju då inte om Netflix drar sig ur, utan och det är om andra säger att det inte får gå igenom. Och här är det lite rörigt då, för det här är en sån stor affär att den här behöver godkännas av olika myndigheter. Man kan, i det här fallet så blir det nog mest amerikanska myndigheter, men i ännu större internationella företag då kan det vara alla möjliga olika länder som räcker upp en hand i princip och säger, vi tycker att det här påverkar konkurrenssituationen negativt i vårt land. Och då måste man dela med dem också, så det är därför det här tar så lång tid, att nästan vem som helst kan säga vi tycker att det här stör, vi ska tillsätta en utredning för att se om vi godkänner att den här affären går igenom och inte. Men i praktiken så är det som den amerikanska grejen, det är den som är störst. Och hade det varit tv-kanalerna då, alltså de återstående delen av Warner Bros. Discovery, alltså den vanliga linjära tv-kanalen, då hade det varit en myndighet som heter FCC, Federal Communications Commission, men nu blir det inte det, utan nu blir det istället två andra då delar, FTC, Federal Trade Commission, och Justice Department, som är bara det amerikanska justitiedepartementet.
Vilka tv-kanaler handlar det om? Är det några man känner igen? De klassiska linjär-tv menar jag.
Ja, men i Sverige är det ju kanal 5 exempelvis, som om man är en prenumerant på HBO Max idag så ser man kanske att kanal 5 finns där. Annars är det ju välkända kanaler som exempelvis CNN, Food Network, Animal Planet och så vidare. Så det är en massa av de här traditionella vanliga kabel-tv-kanaler kan man väl säga. Är du en fan? History Channel eventuellt ligger också i den där kanske. Du är ju en historieman.
Nej, jag går till YouTube som rätt för min generation kanske. Däremot Discovery Channel och Animal Planet var historien i min uppväxt innan som YouTube hade slagit igenom.
Och här är det ju då en massa då, för att man ska kunna etablera, är det här egentligen något som bryter mot konkurrensen och skapar en affärsmiljö som inte är rättvis, som gör att folk inte kan konkurrera ordentligt, då måste man göra en stor utredning. Och det här brukar ta väldigt lång tid. Om man kollar på förra gången som det här gjordes liksom med ett liknande bolag där det också då är Warner, det vill säga AT&T som är en väldigt stor, det är som amerikanska Telia, ungefär ett stort telekombolag, och Warner Media då som är en bit av det som sen blev Warner Bros. Discovery. Den utredningen för att kolla så här, får vi ens göra den här affären? Den tog 20 månader. Oj, så det här är liksom långa processer av en massa jurister och en massa så här pappersarbete fram och tillbaka, och sen så stämmer de varandra in och ut. Det här är en ganska rörig process, stökig process, och det tar väldigt lång tid, och det gör ju att alla lägger ner massa tid på det istället för att lägga ner tid på andra grejer, och i det här fallet finns det ju ännu en instans som gör det här ännu rörigare, eller hur?
Ja, men precis, det är det här som då brukar heta i de här pressmeddelandena pending regulatory approval. Det är liksom den formuleringen man brukar se, att så här, okay, om vi bara får alla liksom godkännanden från myndigheterna, då kommer det här gå igenom. En huvudsak är väl just liksom konkurrenslagarna, det som liksom Konkurrensverket i Sverige skulle kolla på, att så här, får, nu vet jag inte exakt hur vi snackar, men får liksom den största streamingaktören köpa den tredje största. Det kanske skulle vara tveksamt enligt många liksom klassiska tolkningar av konkurrenslagar, för man vill inte att liksom en spelare ska bli för dominerande och få någon slags streamingmonopol. Är det det som är frågan här också?
Ja, precis. Egentligen är ju den stora frågan blir så här, vad är egentligen marknaden? Det vill säga, vem är det man konkurrerar med? Är det egentligen Netflix som konkurrerar med Disney Plus, Peacock då, och HBO Max, eller konkurrerar de egentligen med det som du precis sa innan, YouTube? Ditt case, så att jag kollar inte på History Channel, jag kollar på YouTube istället. Det där kommer ju vara argumentationen. Det är precis det de kommer säga också. Nej, 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 vi konkurrerar inte med vanliga streamers, utan vi konkurrerar med TikTok, vi konkurrerar med poddar, vi konkurrerar framförallt med YouTube. Och jämfört med dem så är de ju inte lika stora då. Man ska, då ser marknaden plötsligt mycket mer balanserad ut om man liksom väver in alla de där olika apparna i en och samma marknad.
Jag tänker på det här konkurrenscaset mot Google om sökmotorer, där de liksom argumenterar för, nej men ja visst, sökmotorer är Google superdominerande, men de kollar på att söka information på internet, så går folk till ChatGPT och till TikTok och så. Och sen så gick ju domar mer eller mindre på den linjen också, att Google inte har ett monopol på sökmarknaden. Så det blir ju spännande att se vad de kommer fram till här.
Ja, det kan bli ganska rörigt. Så det går igenom då de här amerikanska myndigheterna, men det finns ju liksom ytterligare en instans som krånglar till det här rejält, och det är ju Donald Trump själv. Och hans egna svärson då, Jared Kushner, är ju en del av Paramounts bud. Du skrev om detta bara häromdagen.
Ja, exakt. Så pengarna som ska betala för den här affären kommer ju då dels från Jared Kushners eget investmentbolag. Det här är liksom inte bara Trumps svärson, utan en väldigt liksom viktig person. Han är en av dem som är att förhandla fredsavtal med Ukraina för liksom USAs del. Så han är ju väldigt nära sin svärfar då. Men också bakom det här budet då så finns pengar från Ellison-familjen. David Ellison är vd för Paramount Skydance. Men hans pappa då, Larry Ellison, har vi pratat om i podden innan, grundare av Oracle, världens näst rikaste man, nära allierad till Donald Trump också. Sen finns det också pengar från ett antal stater i arabvärlden, Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten, liksom deras statliga investeringsfonder som står bakom det här budet. Så det är ju flera aktörer som liksom står Trump nära som har slutit upp på Paramount-sidan.
Och det här är ju alltid ett wildcard, såklart. Tycker Trump att det här är en bra idé eller inte, och hur kommer det påverka en sån här process? Att det är absolut inte självklart att det här skulle gå igenom. Men för den delen är det inte heller självklart att en styrelse nödvändigtvis tar då det högsta budet, utan man brukar prata om deal security, det vill säga vad är sannolikheten att en affär går igenom? Och då verkar man ändå ha gjort bedömningen att Netflix bud är mer sannolikt att det faktiskt skulle gå igenom än det här andra. Kanske då exempelvis på grund av de här pengarna från andra länder, att man skulle då sätta egentligen ett ganska legendariskt amerikanskt företag i händerna på folk som inte är amerikaner. Det skulle kunna upplevas som känsligt för vissa. Så att det högsta budet är ju, det är ju en stor faktor, men det är inte den enda faktorn. De verkar ha bedömt att det här kanske är mer sannolikt att det här faktiskt går igenom.
Ett argument för Netflix-budet är också att det är ett mycket större företag med mycket mer liksom cashflow, mycket mer pengar som skulle kunna betala det här. Alltså Paramount skulle ta jättemycket skuld för att liksom genomföra den här affären. Kanske man tycker det är dåligt på sikt också.
Ja, precis. Men jag utlovade ju att även då om den här affären inte går igenom, nu när vi har förklarat lite varför den kanske inte skulle göra det, hur kan det vara bra för Netflix om de skulle behöva betala då 54 miljarder kronor i böter? Och för den delen, vad betyder den här affären för alla oss som tittar på det? Det tänkte vi prata lite mer om efter pausen.
Vi pratar om striden kring Warner Brothers Discovery, buden från Netflix och Paramount Skydance och vad detta kan innebära för hela streamingmarknaden. Björn har lanserat teorin om att Netflix nog blir vinnare oavsett hur det går. Hur tänker du då?
Ja, men jag tänker att det finns två tänkbara saker som kan hända här då. Det ena är att den här, man ska tänka på att den här breakup fin som vi pratade om, den här avgiften eller den här boten, den är symmetrisk. den är inte exakt symmetrisk, men om Warner drar sig ur, det vill säga de säger, ja men vet ni vad, vi tar det här budet från Paramount, Skydance istället, för det var ändå högre, vi kanske gjorde fel i den här processen, vi ångrar oss helt enkelt, vi kör på det, då kommer Netflix få halva breakup fin åt andra hållet, så då är det 27 miljarder som de får, för att inte ha gjort så himla mycket alls. Och det för det skulle ju kunna hända ganska så snabbt, för när man skriver på det här avtalet så lovar liksom båda parter att om det då inte händer någonting väldigt märkligt så kommer vi göra det här, vi köper er, men det betyder också att ni måste sälja till oss. Så det är ju en försäkring som de har, att om inget annat så skulle de komma ut från detta med 27 miljarder kronor. Det är ju inte jättelite pengar. Det tror jag att många företag skulle vara ganska glada för. Så det är en sak som jag tror att man kanske inte tänker på när det gäller just den här breakup-fin.
Just det. Ja, men det låter ju som ett rimligt argument. Men det är ju också den här aspekten av att det kommer ta så lång tid potentiellt, alltså för den här affären att utvärderas. Och under den tiden kan man ju tänka sig att Warner Brothers Discovery, som ändå är en av Netflix våra konkurrenter, inte kommer liksom sjösätta några nya strategier, utan liksom mycket av arbetet kommer fokuseras på hur ska vi få till den här affären, antar jag.
Ja, och det här är kanske den största frågan egentligen. Jag tror att man bara slöar ner konkurrenten ordentligt. Alla som jobbar på det här bolaget kommer då försöka få igenom den här affären, och varje ny idé som man har som inte är bara att liksom hålla igång verksamheten kommer mötas av responsen: vi väntar och ser tills vi ser vad Netflix säger. Liksom, man kommer inte göra såna här liksom enorma investeringar. Ibland står det till och med i avtalen att man får inte göra det. Man får liksom inte sätta igång en massa projekt som skulle kosta en massa pengar utan då att den köparen har fått godkänna det. Så ofta så blir det lite stiltje, och då går man och väntar då på att dels är man ju distraherad då för att man håller på och försöker fjäska, alternativt argumentera för myndigheterna att det här kommer bli jättebra, vi borde absolut tillåta den här affären, men det tar ju också tid, och så väntar man på ganska långsamma politiska processer, och under den här tiden då skulle ju Netflix kunna bygga ett ännu större ett försprång som är mycket större. För redan nu så leder de är större än vad HBO Max är till exempel. De skulle kunna bli ännu mycket större för att de helt enkelt rundar konkurrenten och slör ner dem och ser till att de tänker på någonting helt annat under ett år. Så om de vinner så får de, så då är de, alltså de är redan störst, då är de ännu större. Och förlorar de så har ju deras värsta konkurrent kastat bort ett år av en massa politiskt larv egentligen. Så att här, det är det här jag tänker, att lite oavsett hur det går så känner jag att Netflix kommer att ha vunnit. Kanske inte slaget om streamingmarknaden, men de kommer ändå ha gjort en ganska bra affär. Vad tänker du?
Ja, det låter ju rimligt, speciellt det andra argumentet om att liksom sabotera för sin konkurrent då, potentiellt. Det är väl också inte omöjligt att det blir, i och med att Paramounts bud är högre rent liksom pengamässigt, att det finns en del aktieägare som är mest intresserade av att få liksom en bra snabb avkastning som skulle föredra det budet, och i så fall skulle Netflix liksom sockra sitt bud och komma med en ny högre summa. Alltså det här spelet skulle ju kunna pågå ett tag.
Så är det. Om det verkar som att det enda aktieägarkollektivet bryr sig om är jag vill ha den högsta siffran, punkt. Det är det enda det är. Då är det precis som du säger, då kan det absolut komma ett motbud. Och bara att då, medan man håller på och budar, då går ju ingen sån här regulatorisk prövning igång, utan den inväntar ju liksom att någonting är färdigt. Så då tar det ännu längre tid. Så det är klart att även om man skulle då, vad är det värt för Netflix att få konkurrenten att liksom tappa bort ett år? Är det värt 54 miljarder? Det kan man ju fundera på, men då får man tänka att det är ju, som jag räknade på i det här fallet, ungefär 1,3% av Netflix börsvärde. Det är mycket pengar såklart, men i förhållande till hur stort det här företaget är, så får man, skulle jag nog säga, att skulle du betala 1,3% av ditt börsvärde för att se till att din värsta konkurrent helt tappar bort sig i 12 plus månader, det tycker jag låter som en ganska bra deal, även om det är väldigt mycket pengar i kronor och ören.
Just det, så är frågan om man faktiskt vill genomföra köpet då, men det antar jag att man vill. Vad händer för oss tittare är väl en fråga som många kanske sitter med här. Det här är ju ändå bolag och produkter och tjänster som man har en stark relation till, i alla fall jag som har suttit nu och plöjt igenom Stranger Things sista säsong. Nyss då på Netflix. Vad händer?
Ja, men även jag prenumerant på båda de här tjänsterna. Så att jag tror att i praktiken så kommer det här bli sämre för oss tittare tyvärr. Vi kom ju ur den här liksom gyllene eran som tog slut ett litet tag sedan. Det finns väl inget som tyder på att den kommer väckas till liv igen. Den kom ju egentligen av mer konkurrens, att man satte väldigt, väldigt mycket pengar i många olika tjänster som alla slogs om uppmärksamheten egentligen. Mm. Nu blir det ju tänkbart färre spelare. Och då kommer det bli sämre konkurrens. Då kommer det bli liksom inte lika högkvalitativa satsningar. Kan man gissa, åtminstone inte lika många sådana satsningar. Och man kan också tänka sig att priserna kommer att gå upp. Så det här är liksom mer på lång sikt. Att behöver man inte konkurrera lika mycket, då behöver man ju inte pressa sina priser lika mycket heller. Och så, där. Så det är en sån grej. På kort sikt så tror jag det kommer inte hända någonting överhuvudtaget. För det är inte ens säkert alltså vad den långsiktiga planen är. Så på kort sikt så vågar man inte ändra någonting, utan de här tjänsterna kommer fortsätta att rulla på. Är man prenumerant på HBO Max och Netflix så kommer man inte märka någonting av det här under tiden. Men sen när de väl har bestämt sig, då kanske man kan börja se liksom hur de flyttar innehåll mellan tjänsterna. För att det verkar som om de kommer behålla båda tjänster åtminstone ett tag. Vilket skulle vara lite märkligt. Men då kanske liksom en del av innehållet handlar på den ena, kanske renodlar en typ av innehåll på en app och en typ av innehåll på en annan exempelvis. Så att, men det där, nu ligger vi ganska långt fram i tiden här, så att på kort sikt, jag tror inte man, om man inte har koll på media- och techbranschen eller bryr sig om den, så hade man nog aldrig ens märkt att det här hade hänt.
Ja, man kan ju, det är liksom de klassiska argumenten för just alltså mot monopol och för liksom bra konkurrens, att man ska tvingas hålla priserna ner och sådär. Men jag tänker ju, vore det inte lite skönt om de bara, alla streamingtjänster går ihop, det finns en enda produkt, den kan kosta 500 spänn i månaden, men då får du liksom allt på samma sätt streamingtjänst. Du behöver aldrig tänka så här: åh, var finns den filmen? Ah, den finns på Apple TV, då kan inte jag se den. Det är ju min framtidsdröm.
Det här låter som att du säljer liksom en cable bundle om igen. Eller du säljer liksom, man köper ett paket och så får man alla kanaler. Oavsett om man tittar Precis. På det eller inte så betalar man. Det är en genial idé här. Ni tänk om någon hade tänkt på detta tidigare. Det hade varit något.
Ja, jag har skurit ner på mina abonnemang i alla fall. Jag tror bara jag har 2 eller 3 streamingtjänster. Förut hade vi väl 4-5. Det kändes lite väl.
Jag har tyvärr inte gjort det. Jag tror att jag har nästan alla som man kan ha. Vilket blir dyrt på månadsbasis. Men man ska väl säga då att Netflix tror jag som sagt kommer bli en vinnare här. Men jag tror också att man ska komma ihåg, det här är en väldigt dyr affär. Och det är mycket möjligt att den här typen av affär kommer inte åldras så väl. Jag tror att hela bolaget, inklusive skulder, värderas till ungefär 780 miljarder. Så det är en enorm mycket pengar som går till detta. Och de här stora medieaffärerna som är i den här kalibern, de brukar inte gå så bra. När man tittar tillbaka på dem så brukar man säga, ah, det där skulle vi inte ha gjort, det där gjordes vid precis fel tid och så vidare. Det brukar vara så. Så det är möjligt att det finns lite hybris. För exempelvis kan man ju tänka sig att liksom en AI-revolution står inför dörren när det kommer till att producera video. Det har vi redan sett liksom i korta klipp. Vi har ju spanat själva om att det kommer liksom mer AI-skådespelare. Mm. Om det är så, att det blir så, så är ju inte studiorna i Warner Bros. Det kanske den absolut bästa saken att lägga pengar på, utan det tillhör ju liksom det gamla paradigmet. Sen är frågan om hur nära det ligger, om IP och allt det här räcker, att man äger rättigheten till karaktärer så kan man göra det. Eller om man skulle kanske ha köpt någonting helt annat för de här pengarna istället. Vad tänker du?
Mm, det är en väldigt bra fråga. Jag tänker mest att det är kul att vi pratar om Netflix igen. Det känns som att det var ett tag de var ganska heta. Mitt ett favoritmeme är den här liksom riktigt gamla kvinnan som är ute och går med någon slags rollator. Och så går en ung person bredvid och så säger hon, I remember the N in Fang stood for Netflix. Och sen svarar hon, sure grandma, let's get you to bed.
TechBrief presenterar veckans.
Idag har vi valt ut veckans världsmästerskap. Kanske peak nördighet i detta. Så här lät det nämligen i Las Vegas förra veckan.
4, 3, 2, 1. And we're done.
Right. Wow. A huge congratulations to our 2025 Microsoft Excel World Champion, Diarmid Early. who completed the entire case. Again, the third one of this competition.
Okej, okay, Microsoft Excel VM.
Där hade man velat vara i publiken, Björn.
Ja, jag vet inte. Är det här av alla världsmästerskap som man kan skrita med? Det är en nischad marknad som skulle ta, oj, du är världsmästare i Microsoft Excel. Tell me more. Jag vill veta mer. Det är en ganska liten krets, eller?
Ja, jag undrar om man går på fest och berättar att man har vunnit VM i Microsoft Excel, om folk tycker att det är coolt. Jo, men det skulle man väl tycka, kanske.
Jag tänker i bankvärlden är det det. Alltså det finns ju ingen som är så innördad i så här, man måste ha kunna alla snabbkommandon och allting. Det är ju verkligen liksom en liten nischmarknad. Men det är klart att om man då, som de kanske de allra flesta, inte spenderar så säkert mycket tid i Excel, så är ju det här smått obegripligt. Vad består ens detta av? Vad gör man i Excel-VM helt enkelt?
De sitter då ett antal män bara faktiskt, chockande nog, på scenen och framför sina datorer och ska gå igenom ett antal uppgifter. Så har man liksom en viss tid på sig och sen så får man inte veta uppgifterna på förhand, utan du kommer då in och liksom ser då alla siffror ska flyttas till den här kolumnen och göras den här uträkningen, och sen så ska det presenteras i en sån här tabell typ. Och så gör de det med så snabbt som möjligt med olika snabbkommandon och sådär. Och det är ju i stort sett obegripligt. Jag har kollat lite på schack tidigare i mitt liv, och det var ju lite samma känsla att så här, jag förstår inte alls varför han gör de här dragen som han gör nu. Och det är lite samma nu när jag kollade lite snabbt på Excel-VM. Alltså, jag förstår ingenting. Men ganska underhållande ändå, för att vara något man inte förstår någonting alls av.
Är det här som en, jag drar mig för att kalla det sport. Låt mig kalla det för en aktivitet. Som många, måste man kvalificera sig för detta? Eller hur hamnar man på Excel-VM i Las Vegas överhuvudtaget?
Ja, men det har varit stora online-kval först då. Där liksom de bästa, jag tror 8 bästa från varje tävling gick vidare till den här liksom offline-finalen då. Framför live-publik. Det är en del av, det började som Financial Modeling World Cup. Och sen växte det ut då till liksom Excel, Microsoft Excel World Cup som en del av detta.
Jag älskar att du säger att det är publik. Det här känns ju inte spontant som en publiksport. Jag kan ju förstå att det här är svårt, och man kan vara, för någon som har spenderat en del tid i Excel och är väldigt dålig på det, ska jag säga. Jag kan ju respektera hantverket, men det känns ju inte som en publiksport. Det skulle jag inte säga.
Ja, men nu är den här VM-finalen uppe i 100 000 views på YouTube. Ni kan gå in och kolla själva om ni är intresserade, om ni bara söker på Excel World Cup. Så ja, men det finns nog en ganska nischad publik. Jag satt inte och kollade de alla 5 timmarna av VM-final, kan jag ändå avslöja. Men vi får ge vårt grattis till vinnaren då, som tog hem $5,000 och ett themed championship belt. Alltså ett sånt som liksom boxare får när de vinner en liksom stor titel. Ett sånt bälte fick han där på scenen. Björn, vad är det minst heta ett bolag kan göra år 2025?
Det minst heta måste ju vara någonting som var hett förut och som inte är hett längre. Så jag tänker att lansera en hemsida eller ett Instagram-konto eller någonting liknande. Någonting som var hett förut och som känns extremt ohett nu.
Jag tänkte säga skaffa en app, men när du sa liksom skaffa en hemsida, det kanske hade varit ännu mindre. Man kanske blivit ännu mindre imponerad om ett företag gick ut och sa, vi har en hemsida.
Ja, men de är alla oheta på sina olika vis. Det är ju ingen som blir imponerad och tycker det är superspännande om att ett företag lanserar en app heller. De dagarna är långt gångna.
En gång i tiden var det nog ganska hett, men det var ett tag sedan. Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om apparna är på väg bort helt. Det är i alla fall en tes som jag har hört och som jag tänkte var intressant att djupdyka lite i.
Mm, jag håller med om det. Det är väl lite frågan vad man kallar för en app också. Om man tänker app som här som man laddar ner på mobilen och sen så går man in i olika grejer och fixar saker. Det är ju en typ, det är väl det man tänker spontant. Men jag tänker också att ChatGPT startade ju vad de kallar ungefär en app store av något slag. Men det känns inte som att den har tagit någon fart. Så att du har liksom en app inuti ChatGPT liksom, eller en egen version. Jag har inte hört så mycket om det längre. Ja, den kom ut och sen tycker jag att den försvann, och så kollar man på de här topplisterna för att se vad är det för appar som går bra. Det är ju ingenting som man har hört talas om i någon större utsträckning, förutom möjligtvis deras egna då i bildgenerering och sånt där. Så att, tycker du att det räknas det ens som en app i det här sammanhanget?
Ja, men det är närmast en filosofisk fråga. Vi kan väl se exakt var vi drar gränsen, men bara för att alla lyssnare ska hänga med på liksom vad vi pratar om, så tänker jag att vi ska lyssna på en person som möjligen vet, möjligen har tänkt på detta något mer än mig och kanske till och med mer än Björn. Carl Pei, som är vd på och grundare för mobiltelefon tillverkaren Nothing, som jag träffade på Slush i Helsingfors. Man pratar om att hålla på att utveckla då ett operativsystem som ska funka liksom appfritt. Så här berättar han.
Alltså, jag tror att alla de här digitala produkterna runt omkring oss, de kommer flöda mellan varandra. Så att det är kontextet eller systemet, vi har inget namn för det än. Är det ett OS, är det ett kontext? Är det en second memory, digital twin, jag vet inte vad det heter än.
Ganska diffust får jag ändå säga. Han utvecklade lite mera senare i intervjun, jag klipper lite här för att ni ska slippa de liksom allra värsta utläggningarna.
Så att det är predictive liksom. Predictive, agentic, genererad UI, just in time UI, ett superpersonaliserat personalized system. Så att ditt OS och mitt OS är annorlunda för att vi är annorlunda människor, vi har olika behov.
Björn, kan hjälpa oss att tolka lite vad det är han säger?
Så som jag tolkar åtminstone är det väl att han tror att varje person kommer ha lite mer individualiserat sätt så som ens telefon kanske funkar då. Och idag har man kan ju välja sin egen hemskärm, men i stora drag så funkar telefonerna likadant och du väljer bland sina appar, och apparna har ju också generellt sett lite svårt att prata med varandra. De har ganska lite information, om man tänker, bara logga ju in med egna konton i varje app och de har dålig koll på varandra, de har dålig koll på dig, vem du är egentligen, de vet oftast bara så mycket som den informationen som du har valt att dela med varje enskild app. Men om man tänker liksom en nivå upp på det, så skulle man ju kunna tänka sig en telefon som hade jättebra koll på dig själv. Precis så mycket som du ville ha. Du skulle spara en del tid. Och det skulle kunna vara lite mer sömlöst. Det blir mer som, men mer så att prata med Siri, om Siri verkligen funkade, så att säga. Så som man vill att Siri skulle vara, men som den tyvärr aldrig har varit hittills åtminstone.
Och det hänger ju ihop med det här nya liksom buzzwordet AI-agenter, att när du har då agenter som liksom själva kan göra saker inne i apparna till exempel, så kommer du själv inte behöva interagera med appen direkt. Om vi ska ta ett enkelt exempel då, om istället för att du ska gå in på Ubers app och beställa en taxi liksom, och åka härifrån den här tiden till den här platsen, så kanske du säger till en AI, jag vill åka till flygplatsen till Arlanda, och sen så går den då i sin tur in kanske i en massa olika taxiappar och söker vilken som tur som verkar bäst, bokar, genomför betalningen och allting. Så du liksom behöver inte ha med någon app att göra, du pratar bara med din AI-assistent.
Du skulle också kunna veta då att jag vill ha den här typen av bil. Man kan ju beställa olika bilar i sina appar. Jag vill alltid ha en kombibil för jag har alltid väldigt mycket bagage. Eller jag vill alltid åka elbil för jag tycker det är viktigt. Eller vad det nu kan vara för någonting. Att det är ingenting du behöver säga, utan den vet det om dig redan tidigare. För det har du berättat vid något tillfälle, den har kommit ihåg det. Det funkar ju inte säkert bra idag egentligen. Man måste ju nästan alltid börja från noll när man gör den här typen av sak.
Precis. Det är inte bara Nothing som jobbar med den här liksom framtiden. OpenAI nämnde det ju tidigare. Deras exempel var ju mer att så här, du går via ChatGPT. Så till exempel att ChatGPT då kan nå, om man ska säga Spotify som ett exempel som OpenAI själva har tagit upp då, att istället för att du ska gå in på Spotifys app, skapa en spellista, så säger du till ChatGPT, jag vill ha en spellista till min julfest på fredag som ska vara glad och roliga jullåtar som den här publiken kan tänkas gilla. Och sen så går ChatGPT in i Spotify och skapar den spellistan.
Det här är frågan om precis vad är gränsdragningen mellan vad som är en app och vad som är liksom tjänster som sitter ihop. Men åtminstone det som Carl Pei verkar säga verkar ju vara mer lik det här som du beskriver nu. Mer att saker och ting sitter ihop i någon slags, nästan som ett nät än något annat. Man pratar med varandra fram och tillbaka snarare än att man går in i varje enskild grej. Det är ju ganska logiskt. För mig känns det mer som ett löfte som man har hört så många gånger att det är lite svårt att ta det på allvar. Alla pratar ju om så här, it's gonna be completely seamless. Och sen så använder man den bara, det är inte seamless. Det funkar inte, utan det har varit lite så här översålt tycker jag under lång tid. Vilket gör att man tror att man kanske inte tar den här framtiden på det allvaret som den förtjänar. Just för att man har hört den förut. Det är inte superradikalt och annorlunda. Men det har aldrig riktigt fungerat. Skulle det göra det, då skulle det nog ganska vara att en radikalt annan typ av upplevelse egentligen.
Mm. Vi kan ju återkomma till vad han tror om liksom tidshorisonten för när det här kan bli verklighet. För han är också inne på att så här, det här funkar inte idag tillräckligt bra. Men jag tänker som bara vanlig användare att det hade ju varit jätteskönt. Jag blir så irriterad varje gång man måste ladda ner en ny app. Nu var jag på konsert häromdagen. Jag måste ladda ner liksom Stockholm Lives app för att komma åt min biljett. Ge mig bara biljetten i mejlen. Alltså kom igen. Och sen varje gång man är i en ny stad, lättaste fråga kollektivtrafik, ladda ner den stadens kollektivtrafik-app. Det är ju ändå så jobbigt där inte, men lite irriterande.
Ja, och det är ju ett friktionselement som man kan, man förstår ju varför det har blivit så, men om man skulle designa det från början, när man tänkte vad skulle vara den absolut bästa upplevelsen för en individ, då tänker man ju, skulle jag behöva leta upp då, veta vad den lokaltrafikappen heter, se om den appen finns tillgänglig i min app store, för den är ju också olika i alla länder, så inte nödvändigtvis så att den är tillgänglig ens, ladda ner den, sätta upp ett nytt konto, allt detta bara för att kunna åka buss, verkar lite stökigt. Så skulle ju ingen skulle ju designa en upplevelse så om man försökte göra någonting som var smidigt. Men det är där vi är, och det tyckte man ju ändå var en, liksom en fullständig revolution jämfört med att leta upp det lokala turistkontoret och försöka lista ut hur man köper en biljett och så vidare och så vidare. Så det är klart att det är en förbättring, men det är ju kanske inte den perfekta upplevelsen så som man hade kunnat önska.
Nej, precis. Man är ju inte tacksam, utan man vill ju bara att det ska bli bättre och bättre. Ja, i alla fall. Och då blir ju frågan så här, vad om vi når hit, om de här AI-agenterna blir tillräckligt bra, vad händer med de bolag som idag driver appar? Liksom, vad blir Uber i en sån framtid? De kanske snarare blir typ ett API, alltså ett liksom sätt där olika maskiner och AI kan liksom prata med varandra och kanske fokusera på att liksom göra sig så tillgänglig som möjligt för en AI-agent snarare än för en mänsklig användare. Vad tror du? Låter det för futuristiskt?
Nej, det skulle kunna hända. Och frågan är om detta gynnar de existerande aktörerna mest, till exempel Uber, eller om det gynnar nya aktörer som kan komma upp. För att om man bara säger åt då ens AI-agent, men nu vill jag precis, jag vill åka till Arlanda, hitta det billigaste sättet att ta mig dit. En vanlig fråga säkert. I vanliga fall så kanske man bara tänker på en handfull olika alternativ. Mm. Men den här AI-agenten kanske kan titta på liksom 10-20 olika alternativ och boka en bil till dig från en tjänst som du aldrig hört talas om. Mm. Det skulle ju, om det funkar bra, kunna liksom faktiskt öppna upp marknaden, släppa in folk med varumärken som inte har hållit på i 10, 15, 20 år som alla känner till, utan ge nya aktörer en chans för att de konkurrerar med någonting annat. Jag tror inte det kommer bli så i verkligheten, tyvärr, jag är för cynisk för att tro det, men det skulle kunna bli liksom en intressant grej. Och då är frågan, vad man, om man inte då är ett appbolag, vad är man då? Man är någon slags underleverantör nästan till OpenAI för vissa typer av frågor. Låter det lockande? Skulle du jobba på ett sånt företag? Du är ett tyst API som laddar in saker till OpenAI och hoppas att du blir utvald. Det låter kanske inte superkul, eller?
Nej, det låter rätt deppigt faktiskt. Och väldigt mycket makt kommer i så fall hamna på den som styr den här AI:n. Och det är ju liksom självklart att det är så på många sätt, men det blir ju en väldigt liksom stark position. I det här exemplet som vi tar då skulle ju Uber säkert vara villig att betala väldigt mycket pengar för att AI:n ska välja deras taxibilar, och sen så kan man ju hoppas att AI:n liksom väljer den bästa utan att vara liksom partisk beroende på vem som har betalat. Men ja, jag tänker lite på liksom den ställningen som Google har nu när man ska hitta liksom information på internet, söka upp vilken restaurang ska gå på, och sen så kommer liksom fyra sponsrade länkar högst upp. Ja, det blir en väldigt, väldigt maktposition för antingen typ Nothing, de som äger liksom mobiltelefonens operativsystem, eller för OpenAI eller det bolaget liksom vars agenter man använder.
Mm. Här har jag gjort en prediction som jag tänker spara till er som inte var på live och som vill lyssna på detta då 1 januari istället, men som har precis med Carl Pay och det här ämnet att göra, men den får ni lyssna på då 1 januari istället. Men här har jag en prediction som jag tror kan inträffa nästa år, som ligger i linje med det här resonemanget åtminstone. Sen får vi se om det är rätt. Men om man återgår till den här frågan, jag tycker att det här har varit lite översålt som sagt. Vilken horisont pratar vi om här egentligen? För att jag är ju gammal nog att minnas att man skulle ha en Hey Google eller en Alexa hemma. Det skulle vara en assistent som skulle kunna hjälpa till med en hejdlös massa saker. Det slutade med att man kunde kanske spela en låt och använda den för att liksom sätta en äggtimer ungefär, en äggklocka. Inte så mycket mer än så. Så det var ju, det var också ett översåld framtid på något vis. Var är vi? Vilken horisont ska vi tänka att den här typen av vision faktiskt skulle kunna bli verklighet på? Om vi ska vara lite realistiska.
Ja, så här säger Carl när jag frågar honom om just detta.
Ja, det är det vi försöker bygga.
Hur långt bort är det, tror du?
Det är egentligen två frågor. Den ena är en teknisk fråga och den andra är liksom en product market fit, eller alltså om människor är bekväma att adopt någonting sånt här. Tekniskt sett så är vi nog redo om 3-5 år.
Ja, tekniskt är vi redo om 3-5 år. Sen är frågan om användarna, folket, är redo då.
3-5 år till av appar då, helt enkelt. Så att det, åtminstone. Så det, även om det är det minst heta man kan tänkas göra, så får du nog leva med liksom lokaltrafikappar och biljettappar och liknande. Åtminstone, ja, han är ju en tech-optimist, men låt säga 5 år då framöver. Så att åtminstone 2030. Till 2030 så kommer du behöva ha liksom egna appar för varje biljetthanteringssystem och sånt där. Så det, ja, vi kanske går mot en appfri framtid, men det är ju inte, det är ju inte övermorgon direkt.
Nej, vi får ju också såklart se om han får rätt i detta. Jag tycker ändå att det är intressant att tänka, alltså inte bara på liksom en random person säger jag tror att det blir så här i framtiden. Det är ju inte jättemycket värt. Men här är det liksom att ett så stort och så viktigt företag som Nothing ändå jobbar på detta är ju intressant. Vi vet att andra, till exempel OpenAI, jobbar på liknande lösningar. Och det är alltid en liksom nyttig tankeövning, tycker jag, att föreställa sig olika framtidsscenarier och liksom förstå hur snabbt saker ändå kan förändras. När vi spelade in det här är ungefär 3 år sedan ChatGPT släpptes, och det har ju gått ganska snabbt, får man säga, för chattbottarna att ta över stora delar av världen. Så det är inte alls, jag tror inte att det är alls omöjligt att det händer.
Nej, jag håller med om det, och jag tycker att det, om man kollar på mobilmarknaden överlag, så har ju den varit väldigt, väldigt stelbent. Det har inte hänt så mycket. Apparna är lite snyggare och så vidare. Men i stora drag så ser telefonerna nästan exakt likadana ut som de gjorde för många, många år sedan.
Ny iPhone, lite bättre kamera.
Exakt, lite bättre kamera. Samma appar. Och det är ju delvis, tror jag, för att det är som ett de facto monopol med ett par handfull spelare som gör allting. Jag tror att liksom Samsung, Google, Apple, alla de här bolagen, de skulle behöva en helt annan typ av konkurrent, så att vi får liksom lite action på mobilmarknaden igen, för det var länge sedan vi hade det.
Och det är ju väldigt tydligt att framförallt kanske Apple, men även de andra som du nämner, tjänar ju på liksom status quo som det är nu, att man ser liksom Apples intäkter från App Store, att man förstår varför de vill liksom ha kvar det här systemet som det fungerar i nuläget, och kanske inte de som tänker allra mest på liksom den här visionära framtiden.
Nej, det är klart. Tjänar man åtskilliga miljarder på appar, så spenderar man inte jättemycket tid på att tänka på den appfria framtiden. Det är helt, helt logiskt och sant, men icke desto mindre för mobilutvecklings skull och för alla användares skull, så man ska slippa alla dessa onödiga enfunktionsappar. Så jag tycker det är en lite kittlande tanke ändå att fundera på. Går vi mot en appfri framtid? Jag ska tycka det var ganska spännande.
Vi får se när vi spelar in podd 2030 då, vad vi säger om detta.
Du har lyssnat på Tech Brief från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Henning Eklund. Producent är Tove Leffler och vår kollega heter Sofia Sinclair. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare heter Lisa Irenus. Ljudklippen i podden kom från Excel eSports, podden The Town med Matthew Belloni och The Tonight Show with Jimmy Fallon. Vi är tillbaka redan på måndag, och då svarar vi på hur eller om AI-investeringarna ska bli lönsamma.